Ja, jag har en zebrarandig rullväska. Gunny har just mött mig vid Gärdets tunnelbana. För Gunny ska vara med i TV4. Av okänd anledning. Ja, men vi är så berömda. Vi är... Gunilla, förstår du det här? Tänk dig den upptakten till en bok. Så här. Gunilla förbereder sig inför medverkan i TV4 inför hela svenska folket. Martina kommer just hem från DNs litteraturkryssning. I hast måste de också spela in ett avsnitt av sin populära podcast Lunch med Montelius. Alltså vi är ju vi. Vad är vi för några? Vi är ju såna där sex and fame city.
Alltså, utan eller ryggrad.
Helt ryggradslösa. Ja, ja, vi totala vindflöjlar. Vi gör vad som helst för
uppmärksamma lyssnare.
Lite uppmärksamhet.
Ja, och uppmärksamma lyssnare. Vi är också med på att hela förra avsnittet ungefär
var ett lustmord
på TV4.
Ja, ja. Men jag är, har ett svängdörrar och håller på att gymnastisera i TV4.
Ja.
Gunilla är nu med stor entusiasm. Men vad är denna helomvändning?
Ja. Ja, jag vet. Det är ju samtidigt roligt, va?
Ja, det är jätteroligt. Ja. Du kommer ju också få jättefin smink.
Skönt på en gång.
Som så mycket i livet.
Ja.
Men Gunny, vad ska du prata om? Är det hemligt?
Matilda Gustafssons
Du ska prata om... Åh, gud!
Har du läst den?
Alltså, jag, så här är det. Jag har bara hunnit läsa absoluta upptakten. För att jag har ju haft väldigt mycket att göra under den här lilla resan över havet. Så att jag bara precis hunnit börja läsa den.
Okej. Vad tycker du så här långt då?
Nej, men jag har ju bara kommit till liksom nästan en sorts miljöbeskrivning och hur det startade allt det där.
Ja.
Men jag gillar hennes sätt att skriva.
Ja.
Jag tycker jättemycket om...
Precis bara runt hörnet. I tunnelbanan. Ja.
Nej, men hon skriver ju... på ett sätt så att man verkligen identifierar sig med henne.
Ja.
Om hur hon känner sig så utanför. Och hur den här källaren kan få en sån dragningskraft.
Mm.
Det målar hon upp väldigt fint. För att jag tror att det är många som inte riktigt fattar det.
Nej.
Varför det skulle vara sånt halabaloo om det där forum.
Nej, just det.
Men det beskriver hon väldigt övertygande varför man ville vara där.
Ja, det gör hon. Men mycket tack vare, jag menar, med hjälp av vittnena naturligtvis.
Ja, 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 gud ja.
Men jag tror att det är en fördel att hon själv är så ny. Alltså hon inte har en egen, hon är inte insyltad. Hon har liksom ingen större, ingen djupare kunskap.
Hon vet inte vem Jean-Claude är från början.
Nej, just det. Och hon är bara väldigt duktig på att lyssna, va? Och ställa frågor. Nu är det så här, nu går vi bort mot TV4. Jag tror nästan att det är det enklaste. Att vi bara sätter oss där i foajén och spelar in
det. Så är det när man har väldigt mycket massmediala uppdrag.
Ja, men det är så. Och det tycker jag också.
Tänk att vi går nu. Vi promenadpoddar.
Det är rätt åt oss att vara så stygga mot TV4 förra avsnittet.
Det är därför jag inte får åka raka vägen hem liksom efter den här strapatsen.
Nej, det får du inte.
För att TV4 är ledset.
Ja.
TV4 kräver, avkräver hem.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så hinner vi varken äta eller dricka. Det blir en typisk fattig kulturarbetarlunch som vi gör i farten på väg från Gärdets tunnelbanestation till TV4. De avsnitt som vi nämner och refererar till i det här avsnittet länkar vi till på våra sociala medier, Instagram och Facebook, där vi heter Lunch med Montelius. Vad skulle vi annars heta? Jag heter Gunilla Brådres. Nu poddar vi. My
village queen. Ja. Vet du, till och med när jag satt på liksom vid signeringsbordet efter att jag hade fått den här pdf-en med boken, så...
Bokenklubben.
Ja. Så hade jag ju den i min dator.
Ja.
Och nu var det ju så att det var ju kö till mitt signeringsbord. Men så fort jag hade några sekunder över så då hade jag liksom den uppe på skärmen och läste lite. Du ville egentligen bara läsa den där boken.
Det är ju oerhört spännande naturligtvis.
Ja, och Gunilla har ju alltså också skrivit en boken, kära lyssnare. Det kan ni läsa på Expressen Kultur, en väldigt bra text som Gunilla har skrivit.
Ja, men tack. Ja. Men nu... Jag vet inte, vi kanske kan prata mer om den i nästa avsnitt.
Ja, nej, jag har läst hela.
Så långt.
Ja, ja, absolut. Ja.
Eller också gör vi inte det. Men det jag undrar nu är, hur har du haft det på DNs litteraturklippning?
Alltså, och
dubbelmackan alltså.
Det var en sån tjottablängare därför att det är 10-årsjubileum för kryssningen. Så då är det alltså åka, sova där en natt och liksom underhålla 900 kulturtanter och 2 kulturfarbröder. Och sen göra samma sak igen med 900 nya.
Ja.
Ett varv till liksom.
Ja. Alltså, så jag har korsat fram och tillbaka till Stockholm, ja, och hämtat
jag har hämtat nästa laddning kulturbärare.
Ja.
Så att det har ju liksom bara, oj vad jag har sett mycket, många fina mönster och skarfar och sånt där. Och så många näsborrar har jag sett.
Var det den största behållningen av den här för din del?
Det var den mest ogrumlade behållningen. Sen är det ju, nej. Om jag ska vara helt ärlig, ja, så var det.
Det ska du vara.
Så var det nog.
Oj.
Nej, men allra...
Är vi på TV4?
Vi är på TV4.
Ja, okay. Ja, det borde du veta.
Ja, här ska du vara.
Du jobbar ju typ här.
Ja, jag jobbar ju här som fitnessprofil.
Ja.
Det kommer bli många bitar att sortera i här.
Ja, ja, men precis.
Det, så kaffet är det ni börjar
kaffet
med?
Kaffet är en del. Minska på den här lemonaden då, till exempel. Egentligen socker och processad mat. Men också komma igång och motionera. Vi har sagt 30 minuter om dagen. Fysisk aktivitet, raska promenader, cykla, simma. Egentligen vad som. Det är viktigare att det blir.
Har du tid med det i ditt schema? 30 minuter?
Ja, men jag får ju ordna det. Det är en massa 30 minuter som jag skulle ha gjort något annat dåligt på.
Ja, men i alla fall, nu ska du få berätta. Nu ska vi sätta oss ner i de här petrolblåa fåtöljerna. TV4s foajé.
Som är ganska intressant utformade fåtöljer. Det är liksom meningen att man ska luta sig extremt mycket bakåt.
Ja, det är det. Det är snurrstolar. Ja,
så.
Gör så. Jag håller
nej,
där.
Men,
ja.
Nej, men. Det fanns ju... den vackra och skira behållningen och så fanns det rock'n'roll-behållningen.
Ja.
Den vackra och skira behållningen var mina långa, mycket givande samtal med Theodor Kallifatides. Därför att han röker pipa, som Alfons Åbergs pappa. Och jag röker ju ciggisar, så att vi var inne i det här terrariet där man måste vara.
Ja.
Och man röker. Det blev en liten ritual till slut.
Ja.
Under de här 2 dygnen att vi gick båda dit efter att vi hade haft ett framträdande och efter en signering och sådär. Så satt vi, precis som du och jag nu, mitt emot varandra i varsin stol.
Ja.
Och rökte och samspråkade. Och det jag märkte då var att hans språk, när han talar, det är lika rent som skrivet språk. Om man skulle spela in honom och liksom transkribera skulle man inte behöva ta bort några ä och ö och sådär. Utan han talar liksom i perfekt konstruerade meningar hela tiden. Och om mycket intressanta saker. Vi pendlade ju mellan, vi pratade om alla möjliga grejer. Jag berättade för honom om när min pappa krävde att få vara naken på mitt 1-årskalas. Och han berättade om vad han brukade drömma. Och det kan ju inte jag berätta för er, för det var ju ett personligt samtal. Men sådana där saker pratade vi om. Och lite om hur det känns att åldras.
Mm.
Och om rökning såklart.
Mm.
Och vad det har för mening och sådär. Det var sådana fina samtal. Som vi satt kvar även när vi inte rökte längre, så att vi pratade. Det var jätteroligt. Och så träffade jag Lasse Berg också.
Mm.
Och hans fantastiska fru Ingrid.
Mm.
Och hon och jag...
Berätta för lyssnarna vem... Det är sånt generiskt namn, Lasse Berg.
Nej, men Lasse Berg, ni vet. Lasse Berg är ju... Han har ju rest över hela världen och skrivit om det på ett väldigt speciellt sätt.
Mm.
Hej alla afrikaner. Jag tycker det är så fantastiskt det här. Här sitter jag en sommar då och pratar i radio i det här landet Sverige som ligger så nära Nordpolen. Och så är alla som lyssnar afrikaner. För det är ni allihop under den där tunna överhudens pigmentering. Afrikaner. Allt i er är gjort i Afrika.
Han är nu, han kommit ut med en bok som faktiskt var den enda jag köpte. Som heter Ändå inte försvunnen.
Ja.
Men det är en helt annan typ av bok. Men ändå inte, faktiskt. Den har också världen i sig. Men den handlar om att Ingrid och Lasses dotter dog. På ett fruktansvärt sätt. När hon var ensam hemma i deras hus. Hon snubblade på en kruka. Och skar sig så illa så att hon förblödde. Och då har han skrivit en bok som utgår från det. Men den, det är inte en sån vanlig berättelse som bara handlar om så bearbetade vi vår sorg. Utan han tar in fler perspektiv på alltihop. Och han var fantastisk. Och denna Ingrid var jätterolig. Hon och jag fick jättebra kontakt. Så hon och jag... Därför att det var nämligen så här att det var på kvällen, sista kvällen, så var det karaoke.
Ja.
De hade liksom en karaoke bar så att och Ingrid ville ju sjunga och jag
men det
ville...
är det ju det, alltså förlåt. Men alltså det var ju den här allmänna Viking Line eller varenda sån där kryssning har ju en karaoke bar.
Ja, det kan,
men
det kanske...
var det här, ja förlåt. Jag råkar veta det, råkar känna till det.
Du råkar det för att du åker varje helg från.
Ja, men skillnaden med här är ju att alla som är på båten, eller?
Ja.
Är ju de här,
alla.
Är liksom, så att säga, litteraturheads.
Alla är det.
Ja, och så att alla som går upp i karaokebaren älskar böcker.
Älskar böcker.
Ja, okej. Okay. Men det är den stora skillnaden. Man är på något sätt redan i en liksom gemenskap. För jag menar, det krävs ju rätt mycket mod ändå för att ställa sig där.
Ja, men det är på något sätt som en sorts läshuvudskollo. Eller så här, huvudfotingskollo på Östersjön.
Ja.
Nej, men så att vi gick det. Och grejen är att Johar Bentjelloul som var med, som nu är på DN, han... älskar tydligen karaoke. Och vår vän Björn Wiman älskar. Alltså de var inte fulla. De var höga på karaoke. Det var helt otroligt. Alltså du skulle ha sett Björn Wiman stod och hoppade som en guttaperkaboll. Hoppade upp och ner och klappade i händerna och sjöng med i alla...
Alla liksom, andra som sjöng.
Alla andra
inte
som
bara sjöng. Han själv. Också.
Nej, och han sjöng ju också själv. Men Oj.
Yes.
Vad han sjöng.
Ja.
Han rockade loss med det ena efter det andra. Ja. Var liksom, de var som två jättespidade 10-åriga pojkar på... Eller nästan ännu yngre. 7-åriga pojkar på kalas. Och nu blir det dans. Nu sätter vi på smurflåtar och dansar. Så var de. Vilket gjorde att alla de här kulturbärarna släppte sargen också.
Ja.
Alltså om DNs kulturchef håller på och hoppar omkring.
Ja.
Då kan vi också. Så de diggade och så skulle Ingrid sjunga. Och hon ville inte sjunga ensam.
Nej.
Så då sjöng hon och jag tillsammans Fever.
Fever.
Den sjöng vi. Och så sjöng vi någon mer låt. Och sen så sjöng jag mitt paradnummer. Som var när jag var tonåring och liksom tog sånglektioner där som är Whitney's Where Do Broken Hearts Go. Den sjöng jag och jag passade på att verkligen leka artist. Jag lekte Whitney fast jag hade en lite annan image än Whitney. Så att jag, ja men du vet sådär som man ska göra på Allsång på Skansen, rikta mig till olika i publiken och sådär rockade loss. Jag var lite Lasse Berghagen och lite så. Det var så jävla befriande. Och alla kulturer, de blev ju också jätteglada att det var någon av de här författarna var med också och för en karaoke. Och sen så var det så fint. Det var tre kulturtanter varav en hade leopardmönstrad kort.
Ja.
De sjöng 9 to 5 tillsammans med Dolly Parton-låten. Någon sjöng Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Som ju visade sig ha en jättebra text. Alltså hela låten, den är en hel story om Klas Göran.
Ja.
Att han försnillar hennes pengar och allt vad det är.
Ja.
Och sådär. Så där höll det på. Så det blev nästan tonårsstämning.
Mm-hmm. Men på ett bra sätt.
På ett jättebra sätt, på ett fantastiskt sätt. Det var sån här storögd, på nytt född gemenskap. Som en sorts frikyrklighet utan Jesus.
Det var därför jag kände när jag fick ett meddelande i mitt i natten.
Ja, när jag var på väg hem. Tillbaka till
hytten. Du hade varit och var så uppfylld av det här. Så kände jag liksom en
kombinerad känsla av avund.
Ja.
Och också... men också... Jag vet inte. Jag kan inte riktigt bena ut det.
Var det något jag med det som
det
var...
Också,
lite... Vad skrev du? Du skrev ju ett sms till mig.
Ja, jag vet ju knappt ens. Jag kan inte ens sortera det just nu.
Nej, men det var...
Oro kanske. För att har man varit med om en sån här grej?
Ja.
Alltså, tillsammans. Upplevt den här känslan. Det är känslor bara.
Det är starka känslor.
Ja. Mm. Det är ingenting egentligen som har med intellektet att göra.
Nej, 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 nej. Absolut nej. Inte.
Utan det är bara den här underbara känslan av att få ut med det och släppa loss. Och liksom vara sig själv, va?
Ja, vara sig själv för en stund och slippa behöva upprätthålla någon sorts air av värdighet.
Ja, ja, just det.
Och polityr.
Ja, precis. Ja. Har man upplevt det tillsammans, då har man ju någonting som inte liksom... Som är väldigt svårt för...
Som ingen kan ta ifrån en.
Nej. Och som är väldigt svårt att konkurrera med, heller.
Aha, ja. Så du tänkte att nu så skulle Joar och Björn och jag, alla kulturtanterna, bli liksom ett järngäng.
Ja, som ingen... kanske inte alla kulturtanterna. De var mer, jag ska säga, som en så här varm säng och tecken och kuddar.
Ja, så det var det Joar och jag, Björn, som hade själva ormgropen
ja,
i den där
sängen. Ja, men precis. Ni som har det här...
Vi kommer alltid att veta.
Ni kommer, ja, just det. Ni kommer att träffas varandra. Och så bara... Kommer ni ihåg karaoke?
Och även om Björn, för att nu så fick inte jag tillfälle att fråga honom. Jag hade ju velat göra det, fråga om han har dels lyssnat på podden, det tror jag inte han har. Men också, jag undrar om han, för jag skrev ju en text, en jätteflamsig text om det här DN-tåget.
Ja, just det.
Deras tuffetåg till Venedig.
Ja.
Och det var ju Karin Olsson som kom på det.
Ja.
Och så kan du skriva någonting roligt om det här DN-tåget.
Ja, det. Med lätt hand.
Med lätt hand. Om att de till och med hade en orkester.
Ja.
Liksom allt där.
Som vi gav dem på Centralen.
Ja, och att Björn liksom hade skrivit någon text i princip om att han hade skapat en ny värld.
Ja.
Så han hade förändrat världen
och det var
med det här tåget.
Ja.
Och att det var en aning, kanske att man lite överdrev sin insats.
Just det.
Men okej, däremot var det säkert jätteroligt på det där tåget. Det tror jag. Men jag skrev ju kanske lite skarpt.
Ja.
Sådär.
Jo, men det ska man ju göra. Vi har ju raljerat utav bara helvete.
Turnerspel mellan Björn och Horace.
Ja.
Och det ena efter det andra.
Ja, det har vi gjort. Men du fick inte riktigt tillfälle.
Nej, för att han höll sig ju. Han satt ju bara och pratade med David Lagercrantz och Lena Andersson och de där. Jag fick inte mysa så mycket med Björn. Och sen så nästa morgon, i morse, morgonen efter den här karaoken, så satt jag i ett fönster och försökte läsa klubben.
Mm.
Och så hörde jag någon som sa så här: god morgon. Och då var det Björn.
Ja.
Då sa han bara det, så gick han vidare. Ja. Inte ett ord om liksom våra någonting. Fantastiska...
Nej. Utan det var som vanligt igen.
Ja, chefen var tillbaka.
Just det.
Den glade lillgossen från igår. Han var putsväck han.
Att man skulle vilja läsa ett reportage om det här.
Ja, varför?
Alltså man skulle vilja ha något sånt här, alltså så här Matilda Gustafsson, inte hon, men någon annan naturligtvis skulle åka med.
Ja, och bara iaktta.
Det här. Det här vill man ju läsa om.
Vilken bra idé.
Ja, men varför blir det aldrig skrivet? Det är därför att den här världen är så jävla liten och insyltad. Alla känner alla.
Ja, vem skulle
och
vara utifrån och betrakta?
Ja.
Man skulle ta någon jättebegåvad person som inte har liksom slagit igenom än.
Ja,
alltså,
just det.
Någon sån här som är utanför men som man på något sätt hittar.
Men det här kanske anses som någon slags privat fest också. Alltså då får man typ smuggla sig in på en...
Man får köpa en biljett. Alltså,
man får köpa en biljett,
Expressen får köpa en biljett. Fan, nu berättar jag det här. Men Expressen får köpa en biljett till någon infiltratör.
Ja, just det.
Som bara iaktör.
Ja.
Och som ser till...
Så då håller den här, det blir så varmt. Jag fick det liksom... Bara tanken blev väl.
Ja, nej men jag kan ju eventuellt vara i maskopi. Jag kan hjälpa till och liksom berätta hur man... För det är väldigt lätt.
Ja.
Hur man tar sig till där det brukar ätas lunch med bara författarna.
Ja.
Och var vi är precis innan vi ska gå på scenen.
Ja.
Så att man kan tjuvlyssna. Det är väldigt lätt att tjuvlyssna. Alltså man bara går till konferensavdelningen på Viking.
Ja.
Och så hör man vad det liksom låter kackligt.
Ja.
Så ställer man sig där utanför så hör man ju vad alla pratar om.
Ja. Alltså, du har ju på sätt och vis omvandlat en sån här kryssning till din bok.
Ja, men jag har ju gjort det.
Ja, det har du ju.
Jag skrev ju en hel bok om jag ska leva till vänner om det här.
Pratade du om den?
Ja, vi pratade en hel del om det. Alltså, grejen var att Joar var också den som intervjuade mig varje gång. Han och Malin Ulgren har liksom delat upp.
Ja, just det. Men, var hon med i baren också? Karaokebaren?
Nej.
Nej.
Hon var inte med.
Nej.
Nej. Jag har för lite underlag för att kunna analysera detta
just det.
Men hon var inte med. Nej, men Joar och jag, vi hade liksom alla scensamtal tillsammans.
Ja.
Och han är faktiskt bra på det sättet att han låter sin intervjuperson rocka loss.
Mm.
Han håller inte på att styr och sådär.
Nej.
Utan han, om jag
satt vill... igång dig.
Ja, sen fick jag prata. Jag pratade lite om penisar och sånt
där. Det var populärt.
Ja, det var populärt.
Ja.
Alla 900 skrattade åt mina penisar.
Ja.
Så att det, nej, men det gick som smort, vet du. Och så hade jag, så hade jag där och så pratade jag. Och så var det skönt också att jag fick träffa Lena Andersson igen.
Ja, för att ni hade ju en sammandrabbning på förra bokmässan.
Ja, där Lena...
Väldigt dålig stämning.
Det var så dåligt. Alltså, det var ju... Gud alltså!
Ja.
Nej, men det var helt otroligt. Hon stormade av scenen i vredesmod för att jag sa att man inte får ha sex med folk mot deras vilja bara för att de har följt med till ens hotellrum.
Nej, just det.
Och Lena började prata om liksom signaler och saker.
Ja, precis. Hon är ju en av dem som har liksom kritiserat DNs avslöjande apropå Matilda Gustafsson.
Ja, och anser till och med att det är justitiemord.
Och tycker att det är klandervärt så att säga att de här kvinnorna har återvänt till honom när de nu har blivit utsatta för en det ena än det andra. Det är ju så hon ser ju väldigt så här fyrkantigt på saken.
Ja,
ja.
Och jag har ju alltså när jag
lite som, skrivit... lite som Ester ju. Nej, sa jag Ester?
Du sa Ester, vilket stämmer.
Ja.
Ester Nilsson.
Ja, just det.
Jo, men Ester Nilsson, men du anar inte, Gunny.
Va?
Vad jag har funderat på det här. Ester Nilsson och debatten om Jean-Claude och allting.
För
att det har nämligen, den reflektionen har ju Lena gjort själv också.
Mm.
Det gjorde hon på samma bokmässa.
Mm.
Till och med i samma diskussion tror jag. Att om Ester hade varit en verklig person så hade det varit hon som hade varit Jean-Claude. Det hade varit hon som hade varit liksom en som sextrakasserar folk. Och inte för att Ester har sextrakasserat någon, men det finns ju en faktisk passage i Utan personligt ansvar där Ester ironiskt säger så här till Olof Sten att, jaha, så om du aldrig har velat vara med mig, om det bara har varit helt ensidigt det här och bara jag har velat vara med dig, betyder det då att det var våldtäkt alla gånger du och jag hade sex med varandra? Och då så säger Olof, ja, så måste det ju bli. Och det blandar Lena ihop på något sätt med de här verkliga fallen där människor har blivit våldtagna.
Just det.
Men det är ju det är naturligtvis helt olika kontexter.
Ja.
Det är helt olika tankevärldar.
Ja.
För här, där menar hon ju våldtäkt i överförd bemärkelse. Att han, som en litterär konstruktion.
Mm. Mm.
Men i det här fallet handlar det om verkliga övergrepp. Och just det här med, det kan man ju fördjupa sig i hur mänsklig psykologi kan fungera i samband med just sexuella övergrepp, att man inte alltid handlar så rationellt. Det finns massor att läsa om det.
Det är väldigt många som återvänder liksom till sina till förövarna faktiskt.
Ja.
Men det är också för det skriver Matilda Gustafsson väldigt intressant om i den här boken. Det är ju något slags försök att liksom ta tillbaka agensen.
Mm. Att, liksom, att det är ändå jag som bestämmer. Ah. Alltså jag har agensen och jag... Och något sätt också normalisera det hela.
Mm.
Och därmed... Det är skruvat egentligen, förstås.
Ja,
men jag tror att det är något sätt...
Skruvat. Alltså,
ja, livet är skruvat. Men att,
det är jävligt skruvat.
Man övertalar sig själv att det ändå är rationellt. Och att man liksom... Ja, fast nu är han där. Nu ser jag honom. Nu är vi på PA och Company här tillsammans. Och det här hände för ett år sedan. Och nu... Ah, kan man väl tycka udda vara jämnt och liksom, mm. vad fan. Liksom, så. Att man liksom överlägger med sig själv.
Ja, och kommer fram till sitt eget trauma.
Ja. Precis, man tar ansvar för sitt eget trauma. Ja, ju.
Och bestämmer sig för att det här har ingenting med dig att göra. Och jag kommer klara mig. Det här är,
just det. Det är jag ska inte låta mig brytas ner.
Här. Nej. När man egentligen, men det där är ju problematiskt.
Ja.
Med upprättelse och också avsaknad av upprättelse. Ja. Och vad det gör med människa.
Ja.
Att ta på sig hela ansvaret själv för någonting som man egentligen har råkat ut för, så att
just det,
säga. Men det går att förstå behovet. För
ja, det
med,
det.
Med det handlingssättet och sättet att tänka så får man ju faktiskt tillbaka sig själv på något sätt.
Det skriver Matilda Gustafsson också, att hon själv hade först svårt, visste inte hur hon skulle hantera det här. För hon ville gärna att liksom, offren, så att säga, skulle framställas i god dager.
Mm.
Ja. Ska hon ta bort det här att de liksom, när de återvänder och sådär, men de själva var ju måna om att berätta det, så det hade ju blivit en falsk bild annars och så.
Och det skriver ju du i din text också om boken, just det här att kvinnorna själva faktiskt ville berätta hela sanningen.
Ja, vad,
nej, men jag blev glad i alla fall. Nej, men det var egentligen bara det här att Lena
kom på,
blev så rasande.
Ja.
Och vi har egentligen inte...
Hon blev rasande och lämnade en monter. Det är väldigt dramatiskt, det händer inte.
Hon galopperade av scenen i vredesmod.
I montrarna sitter gästerna kvar. Även om det blir fruktansvärt dålig stämning.
Nej, men Lena
springer inte.
Så uppenbarligen så har det här en sån enorm betydelse. Av den anledningen, den här debatten.
Ja.
För Lena. Och sen har vi inte... Våra vägar har liksom inte korsats sen dess. Och därför var jag lite nervös. Det var det enda jag var lite nervös för. Det var det, att det skulle liksom vara, för att Lena och jag har ju ändå, jag har ju dramatiserat hennes bok och vi har ätit middagar tillsammans med liksom sådär. Så att det skulle bli så jobbigt om hon liksom tyckte att vi var på kant med varandra.
Ja.
Men, och så i början när man står i den där avgångshallen liksom, då är alla författare lite utspridda och så. Först så var hon och Björn då, hennes sambo.
Ja.
De var en bit bort, jag visste inte om de hade sett mig eller inte sett mig.
Björn Linnér, ja.
Ja.
Ja, de ser och så, exakt likadana ut.
Ja.
Ja.
Man kan inte liksom
det går inte att skilja på dem.
Nej, det är två björnar.
Knoll och Totte. Ja.
Ja, björnarna i alla fall. ja, men det är jätteroligt. Ja. Det blir ju så där ibland.
Ja, det blir det.
Med åren.
Ja. Jag funkar liksom
precis som Jan Guillou och
Ann-Marie Skarp.
De är också tvillingar.
Ja.
Ja, men i alla fall, men sen så när vi hade kommit upp ombord på själva båten, då hamnade Lena och jag liksom lite närmare varandra och då började hon genast prata med mig.
Ja.
Om olika saker, jag läste det där som stod där och allting var precis som vanligt. Och sen satt vi bredvid varandra på en av middagarna och snackade om Olof Palme. Och så allt är som vanligt och så brukar det ju vara, eller hur?
Ja.
Även när man, vi har ju inte haft någon liksom offentlig debatt på liksom tidningssidorna.
Nej.
Fast hon är ju såklart, vi båda vet att vi står på diametralt olika sidor i den här frågan. Så har vi ju inte debatterat mot varandra. Men även när man har gjort det så brukar det i allmänhet funka jättebra att träffas.
Ja.
Det är sällan som man går och liksom börjar slåss när man är i samma rum.
Men i det här fallet så stod ni, var det liksom fysiskt, var det närkontakt? Så att det var lite annorlunda på det viset.
Ja.
Det var inte bara spalter utan ni stod där i levande livet.
I levande livet tills en av oss inte stod där längre, för den stod inte ut.
Nej, just det.
Men jag tycker det är ett fantastiskt minne.
Ja.
Det är roligt också att kunna reta upp en
fjäder
någon.
I hatten.
Det är en jävla fjäder i hatten.
Ja, att få folk så arga så att de... Ja.
Down by the old mill stream, where I first met.
Men vill du veta hur det går i expeditionen?
Ja, jag vill veta hur det går. Ja, för den har inte jag heller hunnit titta färdigt på.
Nej.
Men gud, expeditionen, hur går det? Vad händer?
Jag ska berätta någonting glädjande. Det är som att Gud hör bön, eller TV4, eller hur ja, jag har kanske lyssnat på vår podd. Men i några underbara sekunder så går Josefin Ginder på den här bergsbestigningen som vi har pratat om tillsammans med några sherpas och sjunger rakt ut. Det är så jävla härligt.
Så då är de liksom ett gäng, ja. Inte Josefin och de andra.
Plötsligt hör man hur liksom några stycken sjunger och liksom ur hjärtat liksom, karaoke wise. Och hon kan inte texten, men hon sjunger bla 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 bla, och hon sjunger ju jättebra, så det går ju.
Men det var väl
43 sekunder kanske det var.
Men ändå.
Ja, och sen var det ju då 13 minuter när man får gå och följa med Micke Persbrandt när han går till doktorn och sitter på en sån här cykel och testar konditionen.
Varför med naken
överkropp. Alltså det är väldigt mycket fokus på Mickes kropp och hur den ska ut. Jo, för att de kollar ju hur han ska klara av det här.
Men måste de bara kolla det om Micke?
Ja, tydligen är det väldigt viktigt att kolla upp.
Ja, men det kanske
är inga andra, man är ju inte med Sanna Kallu när hon kollar formen eller någon av de andra överhuvudtaget.
Aha, det är klart, de måste ju undersöka allihop regelbundet
antagligen.
Såklart. Antagligen.
Nej, men alltså innan de reser.
Det är innan?
Ja. Då är det väldigt viktigt att leka doktor just med Micke.
Just med Micke. Ja, vem vill inte leka doktor med Micke?
Ja. Så är det.
Dubidibubidibu.
Men i alla fall, det får vi ändå ge TV4-produktionen att...
Tack för de 43 sekunderna.
Nu ska vi se. Förlåt, jag tittar vad klockan är. Snart om 10 minuter kommer de att hämta mig här. Och jag som hade tänkt att vi skulle prata om Matilda Gustafssons bok hela tiden, så skulle jag vara uppvärmd och klar när jag går in i studion.
Men du, det kanske är bra att du inte har pratat sönder den innan du ska gå in i studion. Så du inte ger bort dina bästa pärlor till mig.
Det är möjligt. Att det är bra. För att jag har väldigt svårt för det där att gå igenom innan vad jag ska säga.
Ja, men det blir ju alltid katastrof.
Men jag kan inte.
Nej, men och sen, man säger ju aldrig det i alla fall sen.
Nej, man kanske borde ha, som folk säger, ha några bra sägningar i bakfickan.
Nej, men vet du, det låter så dumt. Vet du, det här är en grej som jag faktiskt kan berätta också om kryssningen. Och det är ju det här, att man måste göra samma sak 4 gånger. Det vill säga, det är såna här välkomstträffar. Och då finns det ingen lokal egentligen som... Alltså de är uppdelade i 2 grupper, de här personerna. För att alla ska få plats liksom.
Så man har 450 i varje grupp?
Då har man 2 välkomstträffar första kvällen. Och sen 2 välkomstträffar andra kvällen för helt nya människor.
Ja.
Och då så hade vi så här, Björn Wiman och Åsa Bäckman, de fick ju då... De skulle berätta om hur allting började med kryssningen och berätta om tider och sånt där. Och sen skulle då alla vi författare presenteras. Komma upp på scenen och sitta på en rad på såna här höga stolar. Och då hade de då bett oss att berätta, eftersom det var jubileum och alla utom Kjell Westö hade varit med förut. Berätta liksom vårt bästa finlandsbåts- eller litteraturkryssningsminne. Men då fick vi ju, då sa Björn att det ska ju kännas färskt varje gång och det ska bli likadant för alla, varje publik. Så vi fick ju berätta
samma
sak 4 gånger, men jag gjorde inte det. Jag berättade lite olika. Jag tänkte huvudsaken att det blir lika roligt.
Ja.
Men till exempel så fick Lasse Berg berätta 4 gånger om när han var, det var i och för sig roligt varje gång, men om han var när han var på en annan litteraturkryssning med det här M-magasin.
Ja.
Som ville jag Amelia Doms.
Ja, just det. Ja.
Det var också en litteraturkryssning, men den var lite annorlunda, för att då var det liksom alla de som var gäster och skulle uppträda på kryssningen. Det var ett flertal kvinnor och så var det Lasse och Sven Wollter.
Ja.
Och sen när kryssningen var slut, då fick alla varsin goodiebag som man brukar få så här. Och i den så låg det en sån här Alltså Lasse kallade det för en dildo, men det är egentligen alltså en sån här lufttrycksvibrator.
Ja.
Som det står väldigt mycket nu, som har 100% orgasmgaranti.
Ja.
Den historien. Jag fick höra Lasse säga orgasmgaranti 4 gånger. Och han var själv tvungen. Men det var ju roligt.
Ja, det var ju lite roligt.
Och vad skulle han göra med den sen?
Ja.
Och sådär.
Ja.
Men det var någonting, apropå det där med att bestämma i förväg vad man ska säga. Ja. Åsa och Björn var ju, de kunde ju göra det, men de, det är klart att det var konstruerat.
Mm. Ja.
Och för oss blev det ju ganska ordentligt konstruerat.
Ja.
Att liksom försöka minnas och skratta till. Liksom, ja. Åh, nej men jag minns. För 3 år sedan, det var så tokigt. Men du vet, gång 4.
Ja.
Utan då måste man ju variera sig lite.
Ja, det måste man ju vara.
Ja, och det kanske är lite samma sak. Ibland så märker jag i såna här just diskussioner i tv till exempel att de som diskuterar ofta har just kommit med sina sägningar. Och då säger de sägningarna oavsett vad alla andra säger.
Ja, just det.
Vilket hörs.
Ja, just det.
För det är liksom inget svar på något. Utan det är bara, jag ska ha ut detta budskap.
Ja, ja.
Och då kommer
det är så man blir drillad vid sån här.
Att man ska göra så.
I förrummen liksom.
Ja.
Att man liksom ska, ser du till att få det sagt som du har tänkt och just.
Ja, för det går så fort, vet du.
Ja, just det.
Så bryr dig inte, lyssna, håll inte för öronen. Bra. Och lyssna inte på någon.
Bra, tror jag.
Nej, inte om man vill ha en debatt.
Nej,
på riktigt.
Nej.
Då blir
inte, inte om man vill att det ska leva liksom, för tittarna.
Nej, utan då blir det egentligen bara några, man har var sin lapp liksom. Ja. Obs, jag tycker att det borde vara mindre trafik i Stockholms innerstad. Ja. Hej då.
Hej då.
Och säg någon annan, jag vill ha apor.
Men ändå, vad ska jag säga?
Vad ska du säga? Men alltså, hur är det? Är det du och... Nej, är det Efter fem du ska med?
Ja, Elsa Westerstad i Efter fem.
Ni två ska prata om boken.
Ja.
Lite sådär i största allmänhet, hur den om den.
Det är inga problem. Jag känner att jag nog har det. Jag har ändå läst boken. Det kommer lösa sig.
Men vad är det liksom, vad är det så här? Mm. För det här frågade faktiskt...
Vad skulle du fråga om du var...
programledare? Om jag var Tilde de Paula?
Tack.
Då skulle jag fråga... Nej men så här, då skulle jag fråga det som faktiskt just Theodor Kallifatides frågade mig. För att... Han såg liksom att jag hade min dator öppen och sa, vad är det där? Och sa, nej men det är klubben, det är den, jag har den som pdf på läsaren. Och då sa han så här, tillför den någonting som man blir förvånad över eller som man inte kände till tidigare om den här historien?
Mm. Mm.
Ja, gör den det?
Nej, egentligen inte. Mm. Det kommer inte några nya rafflande avslöjanden. Små detaljer kanske som gör att man lyfter på ögonbrynet lite mera. Ja. Men inga direkta nyheter, utan det är mera ett, liksom ett levande reportage om tiden före, efter och under avslöjandet.
Just det.
Men det som det tillför är ju själva boken, det här beständiga.
Ja. Det, nu finns det dokumenterat.
Nu finns det här. Alla röster. Liksom, mer eller mindre oredigerat.
Mm.
Och hela liksom, händelseförloppet. För att texter är mycket mer flyktig materia.
Nu finns det ett referensverk.
Ja, jätteviktigt. Och inte minst tänkte jag på det när jag läste de här 2 böckerna om Weinstein-skandalen också. She Said av Megan Toohey och Judy Cantor och Catch and Kill av Ronan Farrow. Alltså, Mia Farrows son. Och den är som en thriller. Den är extremt spännande. Och där kommer nya grejer. Där är ny information.
Men den måste jag läsa.
Ja,
Ronan Farrow har jag faktiskt följt i flera år på Twitter. Därför att han är så intelligent.
Ja.
Det är roligt
han
att
är
följa
briljant. Han är ju jurist och journalist. Nej men alltså där kommer ju berättelsen om hur han blir motarbetad på NBC.
Och alltså, att det finns någon djupare liksom konspiration där och att han inte ska
de här reportrarna och vittnena liksom förföljs av mer eller mindre av spioner, infiltratörer. Alltså det är det blir ju mycket fetare berättelser. Men vi pratar ju också om amerikansk media med alla de resurserna. Precis. Och den tiden som de har ägnat åt det här. Matilda Gustafsson är en, jag vet inte, är hon anställd nu för tiden? Jag vet inte.
Jag vet faktiskt inte heller, men hon var ju då i alla fall, hon gjorde ju allt själv.
Hon gjorde allt
själv. Alltså hon gjorde ju precis bara en ensam människa. Det är ju också en rolig film. En ung journalist liksom.
Just det.
Det är också som på bio.
Ja, det är det. Med den skillnaden att hon inte har varit motarbetad.
Nej, inte dugg säkert.
Nej.
Men hon har liksom inte heller haft jättemycket. Hon har inte haft det liksom. Hon har gjort all sin research själv. Och liksom allting
själv. Precis. Så att, och de två böckerna, återigen, det är, liksom, det är viktigt för historien att de finns. Och särskilt när, jag menar, den juridiska processen har precis börjat när det gäller Weinstein. Det kan hända att han går helt fri.
Mm.
Då, Jean-Claude Arnault sitter ju i alla fall inom bakom lås och bom liksom.
Ja, for the time being.
For the time being. Ja, han är så småningom också ute.
Snart.
Och Weinstein kanske inte ens åker in i finkan. Och då är det ju fantastiskt att de här att verken
att de
finns.
Ändå finns att referera till och tillgå.
Ja, ja.
Men så, det där var ju bra. Ja? Det där var ju en bra sägning.
Ja.
Alltså att det här är meningen med Matildas bok.
Ja,
det är kanske en jättebra sägning.
Ja, jag använder det.
Ja.
Nu ska vi se, vad är Klara?
Klara är nu snart ett par minuter i
fem. Men vi slutar det här avsnittet med Josefin Ginder som sjunger med de här skärporna.
Det avslutar vi med.
Vi gör det.
Varsågoda, direkt från TV4.
Oj, vad fort det gick. Men det, jag sa ju att det skulle sluta.
Men vi ska ju det nu.
Ska vi det? Är vi färdiga?
Färdiga!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.